Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jeda.
Shalom, Tim.
Shalom, shalom, shalom.
Hur har du det där i Israel?
Jo då, det är bra. Det har varit lite regn nu senaste dagarna. Och lite regn och kallt, så det har varit kanske 22 grader ungefär. Men till helgen så blir det 28, så det är rätt skapligt.
Du har det jäkligt gott. Vi har klassiskt Göteborgsväder, regn underifrån och generellt grått bara.
Usch, vad tråkigt.
Ja, det är riktigt tråkigt faktiskt. Du missar ingenting.
Nej, det är bra. Ja. Dock missade jag ju förra avsnittet.
Det gjorde du. Du var väldigt saknad.
Ja, men jag lyssnade faktiskt på det efterhand och det var, jag tyckte det var väldigt bra.
Mm, vad härligt.
Så tips ifall ni missade i att lyssna på det.
Ja, alltså jag är Leonard, är en fantastisk poddgäst och han vet ju så jäkla mycket och kan så jäkla mycket, så att
han är ganska vis ändå för oss ung.
Han är väldigt vis, måste jag säga. Så att det är inte omöjligt att han kommer att gästa en gång till om jag får välja. Mm.
Det var kul också på att han hade så mycket latourfilosofi.
Ja, jajamän. Men det
är ju bra. Mm. Ja, det känner man igen mycket.
Ja, det är så jävla vackert. Men jag vet att han kanske inte var inne på så mycket på det, men han gillar ju även att nosa runt i riktiga småbolag också. Så att,
svenska eller?
Alltså microcap liksom. Ja,
okay.
Så att, okay. Men nog om det, Tim.
Vi får väl dra igång, va? Vi har ju ett fullspäckat avsnitt framför oss. Vi har ju lite nyheter. Vi ska prata lite om Israel efter popular demand här. Ja. Och sen så har vi också lite case som vi ska gå igenom.
Och vi har jäkligt mycket nyheter faktiskt. Så att vi kickar igång ett direkt timma. Pang, pang,
ja, men
pang.
Kör igång.
Du, vi hade New Wave Group och vår kära Torsten Jansson som kom in som en riktig god gubbe och levererade en dunderrapport igår.
Han har ju känt som att han har börjat cykla upp som en liten... han börjar bli lite glorifierad, har jag märkt. Har du märkt det?
Ja, men alltså lyssna på det här. Bolaget växer 34% year on year omsättning. Nu vet jag inte exakt vad som var förvärvsbaserat eller där inte. Men jag vet ju att bolaget gör ju väldigt aktivt förvärv, och de har till exempel ett förvärv som de tillträder här nu i oktober. Och lite sånt, ett rätt stort brittiskt profilkläderbolag. Men i alla fall, det som var mest intressant från New Wave-rapporten var väl att deras företagssida växte med 49%, och det störde väl. Ja, det är helt sjukt.
Det är helt stört.
Men det stödjer väl egentligen vår tes där med att företagen blir drabbade i ett mycket senare skede av ekonomisk nedgång. Och förr eller senare så tror jag att man kommer kunna se en minskning även i B2B-segmentet.
Mm. Jag tror också att det laggar väldigt mycket i B2B liksom, för att deras liksom affärsmodell och affärer liksom är ju... får ju inte effekt av hela konsumentnedsvinget förrän så långt senare.
Ja, så. Nej, men jag håller med. Och det ser man ju även att deras gåvor och inredningssegment backade med 5%. Så att ja. Där ser man ju det svaga konsumenten.
Ja, så att, och om man ska kolla på annat lite sån tecken på svag konsument kan man kolla på Boozt senaste rapport. Och Boozt är ju, som ni kanske vet, är ju liksom renodlad e-handelsspelare inom ja, retail eller kläder och så fashion, liksom mode. Och det är lite roligt för jag hade precis ett lite långt intervjucase med ett bolag. Så jag satt 24 timmar och jag kollade på Boozt.
Okej, okay, yeah.
Ja.
Och jag gjorde lite DCF. Intervju, va? Ja.
Ja, exakt, ja. Så jag gjorde lite DCF som på Boozt liksom. Men det var roligt då för då använde jag, jag skulle liksom utgå ifrån 2021 års siffror och inte liksom vara medveten om 2022 siffror. Och då var ju förväntningarna liksom på, jag tror att deras guidance var typ så här 20 eller 25% tillväxt. Och nu kom de in här då igår. Och de kom in på 7,8% tillväxt. Och om man kollar i rensat för valutaeffekter så är det 4,1% tillväxt. Alltså det är helt...
Ja, det är lite andra bullar det då.
Mm. Lite andra bullar, ja. Inte så, ja, boostade, inte så boostade tillväxt kan man kan säga.
Absolut, men du har lite siffror där också, va?
Ja, deras nettoomsättning var 1,3 miljarder. Bruttomarginalen, jag tycker faktiskt att bruttomarginalen stod sig ganska starkt, runt 40% ligger i linje med deras historiska snitt. Och jag är ändå så här, Boozt, de har ju ingen egen produktion eller någonting. Utan de bara köper ju in typ kläder från Nike och Puma och sånt och säljer vidare i princip. Så att den klarar sig ganska bra är ju intressant.
Det är en väldigt fin marginal för vad en återförsäljare, det måste jag ju säga.
Mm. Men sedan...
Vad var det? Hur sedan, reagerade kursen på rapporten? Jag tror
det sjuka är att kursen är ganska, ganska bra. Men det är för att aktien har ju slaktats helt. Och de bekräftade sin tidigare guidance om mellan 10-15% tillväxt i år.
Okay.
Så jag antar att börsen hade liksom kanske förväntat sig sämre.
Ja, men sådär, det gör vi snyggt.
Ja.
Amen, vi har ett till svolderbolag som jag har kollat lite på, Profoto. De tillverkar professionella blixtar till, alltså mest high-end blixtarna till fotografer helt enkelt. Och det gör de är typ störst i världen på det här, eller de är störst i världen på det här. Och där de har ökat vinsten och med 22% year on year och omsättningen på någonting drygt detsamma. Och det är den näst bästa kvartalsrapporten sedan deras notering sedan 2020 menar jag självklart. Och medans aktiekursen har gått åt helt andra hållet. Så att bolagets verksamhet trendar uppåt, måste jag absolut säga. De här släppte rapporten igår, måste vi säga. Det var ju den 8 november. Idag när jag och Tim spelar in i för en mysmorgon, den onsdag den 9.
Innan börsöppning till och med.
Ja, precis. Så det är en riktig mysmorgon jag och Tim har här faktiskt. Och bolaget handlar nu på all time low på PE 18. Eller en EV/EBIT 18. Som är också anmärkningsvärd, måste jag minst säga. Så att jag måste börja säga att Svolder kan vara ett riktigt fint litet addition till portföljen.
Svolder lilla... alltså, vad är det de äger som är så gött då?
Ja, men det är ju foto... New Wave.
Exakt, ja. Ja. Mm.
Det är, nu tar jag dem på mitt huvud, Profoto, New Wave Group,
jag har listan här ifall du, ska jag säga.
Ja, Garo, Troax.
Du sätter den då. Det är New Wave, Nordic Waterproofing, Garo, Troax, Sano Industri, FM Mattsson Mora, Elanders,
Lime
och så vidare.
Och Arlaplast.
Ja, men det är ändå är det ganska hyfsade bolag liksom.
Mm. De handlas för nuvarande över eller deras substansrabatt eller substansvärde, vilket innebär att det är premie då. Men så det är väl den
biten. Premie, den brukar handlas till rabatter.
Ja, det är det jag tror deras substansvärde. Jag kommer inte ihåg, de beräknar det väldigt ofta. Och de har
de släpper ju fan PM varje vecka typ.
Ja, jag tror jag förmår det nästan varje dag. Nej. Ja, skitsamma. Men Så det, aktiekursen stod i 58 och substansvärde per aktie var 53.
Ja, enligt att, IB-index var i premien just nu 7%.
Mm. Ja, men det är en spännande addition att kolla på lite investmentbolag. Mm. På tal om att investera.
Vad händer med dem?
Ja, vi har ju Roger Akelius, den jävla börshajen. Han har ju snackade ju ner Castellum i GP och sa att de skulle sänka. Vad sa
de borde slopa utdelningen.
Ja, att Rutger Arnhult hade fört investerarna bakom kulisserna när han på det här sättet har varit så vårdslöst och delat ut pengar. Så att han sa att Castellum bör omedelbart ställa in aktieutdelningen.
Jag tycker det är rimligt alltså.
Ja, samtidigt som den här mannen går ut och säger detta så går han ut och tankar 2 miljoner aktier på marknaden. Ja, vilket ja, motsvarar för oss ynka människor ungefär 250 miljoner kronor. Så att ja,
det går. Man snackar ner sig, den är ofta brukar ju folk snacka upp sina case.
Ja, han snackar ner.
Han vill inte in sig. Men jag tror det är så, om du har så stor size liksom, så är det ju svårare att köpa. Då är det lättare om det är billigare.
Absolut. Nej, men jag hör dig. Så att, det ska bli spännande att se. Jag tror Roger Akelius kommer ta över hela skiten faktiskt.
Ja. Den kommer men jag tror det är sunt för många bolag att ställa in utdelningen. Alltså just nu när det är så himla speciella tider och man vet inte vad som kommer hända med finansiering och sånt. Att bolagen då ska liksom... Att de ska dela ut massa pengar istället för att typ de skulle kunna köpa tillbaka utstående lån eller någonting istället.
Absolut.
Jag vet inte om du har koll på det, för typ SBB har väl massa utstående lån som är väl sjukt hög avkastning på liksom.
Jag har inte koll på exakt så, men jag vet ju att de har mycket lån utstående, framförallt baserat på Stibor då.
Oh. Så borde du köpa tillbaka sådana istället om något, eller bara behålla som kassa så länge liksom, och vara redo.
Men problemet är att man vill absolut inte vara den som går ut först och sänker sin utdelning eller tar bort den. Men nej, någon bör
ju göra det. Också så. Jag tror det är så att både Rutger Arnhult och Ilja Batlan är ju beroende av utdelningarna för privatekonomiskt liksom. Så på så sätt tycker jag nog lite att Akelius har rätt liksom i sin kritik.
Han ska sätta dit Rutger på ett personligt plan, är det faktiskt.
Nej, jag vet inte.
Men det är intressant. Vi följer det.
Ska vi köra ett avslutande här då, innan vi går vidare till
dagens studie. Vi kan bara snabbt påpeka att jag hittade en liten tråd på Twitter från The Dividend Story, där de snackade om vilka bolag i Sverige som har aktieåterköp, för det har varit en liten snackis här mellan mig och Tim. Och det är bolag som Nordea, Peab, NCC, JM, H&M och B3 Consulting Group. Där tycker jag det är Nordea och byggbolagen, de är inte så otippade, men även B3 där, den kom in lite sneaky.
De gretas in där.
Ja, väldigt kul surprise. Men innan vi wrapar upp detta, Tim, har du någon fin rapport du ser fram emot här nu efter detta?
Ja, det måste ju vara AutoStore. Borde ju komma
när
snart.
Kommer den, vet du det?
Den ska komma den torsdag 10 november.
Okej, fan vad gött.
Så det blir roligt. Jag såg nyss att de hade en ny nyhet på Twitter som ett soft artist, som var typ att nu de kommer ha en egen pickup. Alltså de har typ skapat en form av AutoStore-system som du kan ha i din butik. Så istället för att du tänkte typ en skobutik liksom har ett stort lager där bak, eller hur?
Amen.
Så istället för det så kan det bara en kund liksom säga, men jag vill ha den här skon liksom i den här storleken, så liksom kommer det dyka upp som ett fack liksom. Du drar ut lådan.
En Clas Ohlson helt enkelt. Typ. Eller
ja, fast AutoStore hämtar det åt dig liksom.
Mm.
För retailkunden. Man måste nästan se det. Gå in på AutoStore Twitter och kolla. Det är svårt att förklara.
Det är håsigt, det
är håsigt, det är det man kan säga.
Fan, vad gott.
Ska vi gå vidare då? Vad har vi på agendan? Vad är det vi ska prata om idag, Marcus?
Tim, vi har ju faktiskt lite gott Du ska snacka lite Israel här inledningsvis, och sen har vi ett litet israeliskt litet case till er. Men ja, jag tror det är dags att vi kör igång, va?
Israel alltså, det är, jag har ju varit här nu några veckor och börjat att akklimatisera mig, som man säger i landet. Som även kallas för The Startup Nation, va? För landet är ju väldigt, väldigt entreprenörsrikt kan man säga.
Okej.
Visste du det, Marcus, att det är väldigt mycket entreprenörer här?
Nej, alltså faktiskt inte. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om Israel. Jag vet att de har sjukt mycket säkerhet. Det är väl liksom Mossad är en grej liksom, det är ungefär det jag vet.
Ja, alltså jag var så nära på att köpa en Mossad-keps när jag var i Jerusalem alltså.
Okej, får man bonuspoäng då av säkerhetsvakterna eller får man inte det? Kommer du in på stället?
Jag har ingen aning. Den var ganska rolig, jag skulle köpa med mig en sån hem till Sverige. Men, tillbaka till grejen. Men så här är du alltså, Israel är ju, alltså, det är ju liksom, man brukar säga att det är ju den enda demokratin i Mellanöstern i princip. Och ja, majoriteten är ju öken liksom, framförallt i södra delen. Så landet har ju väldigt få naturresurser liksom. Så det handlar liksom, det israeliska folket har lärt sig, det handlar om att man ska utvinna så mycket som möjligt från så lite som möjligt. Och på det sättet som man gör det på är de väldigt mycket så här mer mjuka skills liksom. Alltså entreprenörskap, medicin, de är ju synduktiga på medtech exempelvis, mjukvaruutveckling.
Visst har Surgical Science har väl ett stort kontor eller eget bolag där?
Ja, de har ett dotterbolag här, ja.
Ja, precis.
Exakt, ja. De gör ju kirurgisimulation. Så faktumet är så här att idag finns det fler börsnoterade israeliska bolag på Nasdaq än vad det finns europeiska bolag på Nasdaq.
Det är jävligt många. Då får man tänka att Europa, hur många bor i Israel?
Jag tror det är mindre än Sverige. Eller som Sverige.
Jesus Christ. För Europa borde väl ändå typ 200-300 miljoner, va?
Jag kanske borde ha tagit med det här egentligen. Men,
ja, men det är lätt att vara efterklok. Ja. Men.
Nej, men det är som Sverige. 9 miljoner.
Okej. Okay. Det är lite kul att hobbygissa också.
Ja, men jag var ju nära. Jag var ju nära.
Ja, det var svinbra så.
Ja. Alltså, det här låter lite skrytsamt kanske att de är så stor bidragsfaktor liksom. Men framförallt så tror jag att det beror på att kapitalmarknaderna är ju mer utvecklade i Europa än vad Definitivt. De är i Israel kanske. Så det är ganska vanligt här för israeliska bolag kanske att gå direkt till Nasdaq istället för att notera sig lokalt här i Tel Aviv. För det finns ju Tel Aviv-börs, men den är inte superpopulär eller stor vad jag förstått som. Men i alla fall då, så Israel är det tredje mest bidragande landet sett till Nasdaq-bolag. Efter USA såklart. Och Kina.
Okej.
Okay. Mm. Och sen så är det också att väldigt många amerikanska bolag väljer att lägga sina R&D-center, alltså forskningscenter i Israel. Man forskar väldigt mycket här.
Ja, men för om man kollar på det generellt sett så finns det väl väldigt mycket, det finns mycket stöd till Israel från USA, va?
Ja, alltså de israeliska amerikanska kopplingarna är ju större än vad man kanske tror liksom. Eller man vet att det är ganska mycket, men det är stort faktiskt.
Vad så, tycker du om det?
Det var ju en t-shirt som också var jävligt cool liksom. Vad var det som stod på den? Ja, men typ så här, America in trouble, ? Israel got your back, typ, eller något sånt. Alltså, ja, det är något sånt, jag vet inte. Men jag har i alla fall en liten teori här då med att varför det är så populärt också med entreprenörskap. Eller varför de är så duktiga på typ mjukvarubolag exempelvis. Och jag tror att det är lite likt Sverige på det sättet att liksom, på grund av att den nationella marknaden, inhemska marknaden är så pass liten, så är det så här att entreprenörerna kan ju inte liksom bara nöja sig med att men vi gör en produkt som vi ska kunna sälja i Israel liksom. Utan man måste försöka få den direkt att slå på internationell nivå. så direkt så slår man på stort liksom, man vill expandera internationellt. Och det gör man ofta till USA, speciellt då inom mjukvara. Så det tror jag kan vara en delvis faktor liksom.
Ja, men det låter ju väldigt sunt.
Ja. Och du kanske minns min förra veckans volley, eller förra veckans volleyvideo. Jag pratade om att Israel är lite av en tillväxtmotor. Och att det kanske inte kommer bli så mycket recession här. Och jag fått lite data på detta. Och tydligen så är det så att BNP i Israel väntas växa med 4,8% 2022 och 3,4% i 2023. Så ja, det är verkligen, det växer, det knakar.
Okej, det är jävligt coolt faktiskt.
Mm.
Och vad har man, men du, alltså, vet du vad vi har för tillväxt i Sverige? 2023-prognoserna kan ju inte se så jävla bra ut.
Nej, de ser inte bra ut. Alltså, jag tror det är runt 2%.
Mm.
Ja, 1,5% kanske, 2% något sånt.
Ja, jag tänker så, att...
Ja.
Mm. Ja, det är spännande. Det är ett mäktigt land alltså.
Mm. Och sen liksom, det finns mycket, mycket risktagande liksom, att många typ om man får en bra idé liksom, så kanske folk hejar istället för att liksom så skjuta ner den, så liksom hejar man på istället för att ja, men shit, det där är en galen idé, du borde köra liksom. Sånt mindset är vanligt här. Och sen så en intressant sak också som jag lärde mig när jag hade insparksdag eller orienteringsdag, det var ju att alla i landet kör ju militärtjänst, även kvinnor. Och det är ganska länge. Och sen så var jag var också i klagomuren här i Jerusalem. Och typ där har de en stor liksom initieringsceremoni då, när man ska börja med sin tjänstgöring. Så man får sitt vapen och så vidare. Och liksom jag tror att det är att den här mentaliteten som man lär sig i militären, liksom det här med effektivitet, liksom att man ska liksom pushas till sin gräns hela tiden. Och att man ska liksom ta bra beslut. Ja, du förstår den här mentaliteten liksom. Yeah. Jag tror att det får ju liksom avslag i liksom det israeliska tankesättet, om du förstår vad jag menar.
Absolut.
Folkets tankesätt. Så man blir lite liksom, man blir funtad på ett visst sätt liksom. Och det är klart, det speglar ju, det får ju också avslag i sedan företagskulturen liksom.
Men det är rätt hård befolkning, eller frågetecken?
Ja, det skulle jag säga. Det är ganska hårt liksom. Det är ju, det liksom man, det finns ingenting som heter gratis lunch liksom. De är inte så, ja, ganska hårda, men de är också liksom ärliga.
Ja.
Ska jag säga. Mm. Det var en amerikan jag träffade, han sa liksom att i USA där är så här folk kanske är assholes, men och typ så här försöker låtsas som att de är snälla, men egentligen så bryr de sig inte. Typ absolut. Om du liksom jobbar i en kassa eller vad som helst liksom. Medan här är assholes, men då är de i alla fall ärliga om det liksom.
Och de går inte och hugger i ryggen som sagt, utan de kör, säger det till ditt ansikte istället.
Ja, lite så liksom, mer åt det hållet.
Men det har nog mycket att göra med bolaget, med landets historia. Med tanke på att man är lite så här fast i between a rock and a hard place liksom, kan man väl säga.
Ja, minst sagt. Det finns ju många länder här i närheten som inte tycker om Israel så mycket.
Mm.
Men den där frågan kanske någon annan podd får bita tag i.
Ja, vi är ingen riktig politisk podd. Det är inte vår expertis.
Nej. Men ja, om jag bara ska avsluta lite med att prata om Israel, så skulle jag säga att Israel är ett väldigt intressant land, för att jag tror att som europea och som svensk har man väldigt, jag tror man har väldigt författade meningar. Och faktumet är att det är väldigt mer västerländskt än man tror här. Speciellt i Tel Aviv liksom. Det är helt sjukt, typ jag pratade med en spanjor som sa att Tel Aviv är typ som Barcelona liksom. Det är samma vibe, det är beach vibes och gött folk och bra häng liksom.
Är det då?
Ja.
Okay.
Och sedan då när man kommer ut mer liksom mot landsbygden, så är det ju mer konservativt, och typ Jerusalem är ju, såg man ju väldigt många så här mer traditionella ortodoxa judar liksom, med hatt och stora kostymer eller sådana,
ja,
kostymjackor eller vad man heter.
Precis.
Ja. Sedan också, sista fun fact är att Israel faktiskt har en enorm diamantindustri.
Ah.
Så de står för över 23% av hela världens diamantexporter. av någon anledning.
Typ hela Tiffany's and Company's omsättning typ, nej.
Ja, typ alltså. Så ja, det är coolt. Jag ska nog gå, de har till ett diamantmuseum här i närheten någonstans.
Det där är skitcoolt ju.
Så det ska jag nog gå på och kolla på massa med fina diamanter. Kanske välja ut någon för flickvännen.
Nice. Det är bra att outa det. Podden är första det gör.
Nej, jag skojar bara. Jag tror inte hon lyssnar hela vägen ändå.
Ja. Det är någonting jag tycker är väldigt intressant i den här diamantindustrin. Jag har hört för övrigt att Tiffany Company är de som bär hela diamantpriset. Att de äger typ, vad jag kommer inte ihåg, det är en sån här löjlig siffra, men jag får mig att det var typ uppåt 80% av alla utvunna diamanter. Och de säljer typ bara hälften av dem för att de ska hålla uppe priset. För det är ju mycket, alltså diamanter är ju rätt vanligt, mycket vanligare än vad folk tror.
Ja. Så att, det är en ganska intressant grej faktiskt, för att det, jag tror det var innan typ 1900-talet, så var det ju inte så en stor grej, och sen så hade de ju jäkligt duktig marknadsföringspush liksom, typ första halvan av 1900-talet.
Mm.
Där med Diamonds are forever och allt sånt där liksom, att ja, men diamant ska man köpa till sin flickvän och sånt, eller till sin till förlovningsringen och så vidare. Men egentligen så är det ju bara kol liksom.
Mm-hmm.
Och idag finns det ju syntetiskt med. De ser ju nästan likadant ut.
Ja. Alltså jag tänker mig att syntetiskt är lite coolare. Men bara för att jag tänker att all the science som har kommit in i den här stenen. Men,
ja, det är sant. Det är ju lite mer också, lite mindre blodigt också.
Ja, absolut. Men,
har du sett en film med Blood Diamond?
Ja, den är fantastisk, jag älskar
den. Den är skitbra. Det är filmtips också här mitt i. Skitbra, ja, det är med DiCaprio va?
Ja.
Men, ja, den är vassen filmen.
Precis, om vi ska ha ett bolag med, vi har ju Africa Resources heter väl ett svenskt bolag. Och sen så har du Lucra Diamonds, klassiken. De hittade ju var världens största diamant, ett svenskt bolag. Så de hade ju en rekordutdelning på typ, vad fan var det, typ 10-20% av
det här är säkert.
Alltså jävla sjukt alltså.
Man drar lite lott. Nej, men vad säger du Marcus? Är det kanske dags för ett case eller?
Jag tror det. Det är dags för ett case team.
Dags för ett case team. Dags för ett case team.
Väldigt gött case.
Dags för ett case team.
Väldigt gött.
Det är ett spännande case, det är väldigt bra.
Du får börja Marcus, jag har pratat så mycket här.
Vad bra. Jo, men det är bolaget Vix. Vix.com. LTD, Limited Company. Och det är listat på Nasdaq i USA. Så som Tim fint statuerade ett exempel för. Och det är ett israeliskt bolag. Det kommer från Tel Aviv eller?
Jag tror det är mycket, alltså väldigt mycket av liksom, alltså Tel Aviv är på många sätt liksom, ja.
Mm.
Det är ju liksom, det är liksom Silicon Valley och allting liksom.
Ja, ja. Nej, men, och det jag tycker är, som är så roligt är för att jag har nämligen använt Wix. Jag har gjort två hemsidor på med hjälp av Wix, och min sambo, ja, hon har hjälpt mig med detta självklart, men hon har också gjort fler hemsidor innan det.
Du kanske borde förklara vad de gör innan du får.
Ja, Wix klassificeras som en CMS, vilket är Content Management System. Jag ska se om jag tog det. Jajamän. Och det innebär egentligen att man hjälper sina användare att skapa digitalt content. Och i Wix fall så är det just då hemsidor. Så att det är på ett icke-kodbart sätt. För det vanliga sättet att göra hemsidor är via, alltså,
programmering typ.
Ja, back to basics så är det ju HTML och JavaScript som hjälper dig att göra hemsidor. Men Wix låter dig då helt enkelt via deras mjukvara att skapa hemsidor helt utan programmeringskunskap.
Typ lite mer drag and drop liksom, och typ och så, eller
ja,
åt det hållet.
Ja, men det är typ Instagram för alltså för att skapa hemsidor skulle jag vilja jämföra. Mm.
Ja. Och du har använt det här själv nu, du kan gå tillbaka till ditt exempel.
Ja, precis, och det är, alltså det är jätteanvändarvänligt. Det finns hur många fina mallar som helst som man kan använda, och man skapar verkligen hemsidor som är, alltså, bra kvalitet. Ni kan gå in och kolla på mitt bolag nordicap.se, det har jag gjort via Wix.
Har du gjort det? Oj då.
Amen. Så att, och det som är väldigt trevligt är, det finns ju en del aktörer som Wix, bland annat Squarespace som man anser är den största konkurrenten. Och Wix har väl då nischat in sig lite mer på first time users kan man väl säga, medan Squarespace är lite mer då mot professionella webbsidutvecklare, skulle man väl, så skulle man kunna. Men det som är intressant då med Wix är att de har ju tagit fram nya verktyg som ska vara liksom så här lite mer professionella då, som typ Editor X, så ska då kunna vara ett verktyg för att producera ja, egentligen högkvalitativa hemsidor. Ja. Och prismodellen är väl egentligen att du kan ju skapa hemsidor via Wix helt gratis, men då står det i till exempel URL:en och det finns så här water stamps på hemsidan som säger, ja, att
det kanske inte är så snyggt.
Nej. Så att där föredrar jag faktiskt, där betalar man vad det är, $13 i månaden, så får man en hemsida hostad också. Så ja, att det är ett rätt smidigt paket. Och det som är trevligt med Wix till exempel, för en, vad som var väldigt vanligt egentligen, ja, det är fortfarande väldigt vanligt, det är ju WordPress som väldigt många använder.
Ja, det känner man ju igen.
Ja, och det är ju ett helt gratis sätt. Sen om du ska ha en hostad hemsida så får du betala lite för det. Men att utveckla själva hemsidan är ju gratis. Men du måste ju fortfarande betala för att hosta hemsidan. Så det är ju då inbakat i de här Wix-erbjudandena. Okay. Och vad jag skulle kunna säga där är att jag använder WordPress också. Jag har väl pillat med en eller två hemsidor via WordPress. Och WordPress är ju, alltså du vet, det är ju sämst alltså. Så att
okej, okay, ja, du ratar det helt.
Ja, det är, alltså visst, du kan göra bra grejer i WordPress. Men det är bara så, du vet, det är verkligen en förlegad teknologi eller mjukvara.
Okej.
Okay. Det tycker jag verkligen, Wix, skitenkelt verkligen.
Ja, men det känns som WordPress, det är inte vanligt typ så här för bloggar, typ så här, ja, men jag har en WordPress-blogg liksom.
Ja, och jag vet även, du kan ju lagra för databaser. Poddar och sånt använder WordPress för att ladda upp. Min tidigare podd som jag drev på i sektionen, då hade vi
WordPress. Du haft en annan podd?
Ja.
Va?
Ja,
nej.
Jajamän, släppte typ 4 avsnitt.
Jaha, vadå?
Man pratar lite om skolan, lite om föreningar och ja, okay. du får gå in och lyssna.
Det känns som att ett content tog slut snabbt.
Ja, som sagt, jag tror jag släppte 3 avsnitt. Så ja, att, ja, det var inte så mycket.
Ja. Men tillbaka till Wix då, så de har ju, alltså, WordPress är lite förlegat. Det kanske finns marknad att ta här, för WordPress är ganska stort, va, egentligen, eller?
Ja, det finns en väldigt bra, jag kikar upp detta, då finns ju den här då CMS-marknaden som man kallar den. Och det inkluderar ju väldigt mycket mer än bara webbsidutvecklare. För du har då, du har aktörer som WordPress, Squarespace, Wix, men även typ Shopify. Och Shopify hjälper dig egentligen att bara sätta upp en e-handelshemsida på ett smidigt sätt. Men det som är intressant här då är att Wix har ju tagit fram sin egna e-commerce-plattform som blir då egentligen en direkt konkurrent till Shopify. Så att du kan då via Wix, för det jag tror det är $40 i månaden, som du kan få egentligen en komplett e-handelssajt direkt uppsatt, hostat och liksom, ja, helt fungerande rätt från Wix liksom.
Så att, det är utsmart ju.
Ja, men om vi jämför här på CMS-marknaden för hemsidor globalt, så har WordPress 42% av marknaden. Medan Wix och Squarespace ungefär är lika stora. Men det som är intressant är att när jag kollat upp på jämfört Squarespace med Wix, så ser jag att Wix har mycket mer omsättning. Så att de måste vara mycket bättre på att ta betalt. Å andra sidan så har jag även sett då att på website builders för topp 10 000 sites, alltså de hemsidorna i världen som har topp 10 000 hemsidor i världen som har mest flöden, alltså flest besökare, då står Squarespace för ungefär 5% av de här hemsidorna Medans, eller 4,75 om man ska vara exakt. Ja. Och Wix står då för ungefär 1%. Så att jag säger så här, det finns väldigt mycket mer marknad att ta där för Wix helt enkelt.
Ja.
Men vad jag förstått det som så äger de egentligen de här, som jag nämnde, first time users. Där äger Wix-marknaden nästan.
Ja, det känns mer som det är liksom för mindre bolag detta. Liksom. Kanske enkelt komma igång, liksom, använda vänligt, nu kör vi. Så det blir lite, de blir väl lite beroende också på sätt och vis liksom, av makroläget, tänker jag.
Absolut.
Alltså om inte det vill komma liksom, nya entreprenörer som vill starta företag och bygga nya hemsidor och sånt, så blir det kanske lite svårt. Eller ifall folk går i konkurs.
Mm. Och här har vi ju faktiskt lite fakta mer om Wix. De finns i 180 länder, 180 plus. 22 språk, det är hur många som helst. Och de har 6,1 miljoner subscribers.
Premium subscribers.
Ja, betalande kunder som är då minst ungefär 100 kronor i månaden. Så att,
De har runt 6 000 anställda också.
Ja. Och måste ju säga att bolaget är faktiskt extremt fint, måste jag säga.
Ja, det är nice alltså. Och typ, jag läste här en intressant kommentar, tyckte jag, som jag tog från deras investerardag förra året. Det var att många folk som liksom har lite koll på det här med liksom webbsidor och sånt liksom. I mångas ögon så är liksom EU Wix så här standardalternativet liksom, om du ska snabbt bygga en hemsida. Så det var till och med som så här att antalet sökningar för Wix är högre än antalet sökningar bara för website builder eller byggare hemsida typ. Så liksom man har ett starkt varumärke inom det här liksom. Precis. Det tyckte jag var intressant.
Och det jag tror är tillväxten där för bolaget är ju precis att röra sig in mot de här high-end hemsidorna, om man ska kunna säga så. Men Tim, hann du gå in och kika på hemsidan där, nordicap.se?
Jag var in precis kika på det. Jag tyckte det så bra ut alltså.
Ah, ja.
Hur lång tid la du på detta? Det kanske inte du säger, men
så jag säger, det var, eftersom det är min egen hemsida, så var jag liksom noggrann och så. Jag är inte helt supernöjd med den hemsidan. Den hade absolut kunnat bli bättre. Men
jag tyckte den var fullständigt adekvat liksom. Det var bra.
Ja, precis. Och det är verkligen,
du bytte med Wix.
Ja, och det tog väl, om man skulle tippa på, 10-20 timmar. 20, ja. 30 kanske.
Det är
ju skitbra
egentligen. Det är skitbra.
Kanske något sånt.
Det är kanon ju.
Så att, men sen så, du vet, jag är ju inne och uppdaterar den och fixar lite sådana om jag missar det.
Ja. Jag tänkte bara komma igång liksom. Så det är väldigt, alltså jag tror de levererar nog mycket värde liksom.
Absolut.
För sina användare.
Och vad jag har förstått det som, det finns ju inga som helst problem med att liksom koppla upp mot olika, för du köper ju URL-er från olika leverantörer, och vad jag har förstått det som så hade inte Wix, det fanns liksom inga URL-leverantörer som de inte kunde hantera och så vidare. Så det tyder ju på, alltså Wix håller ju på att bygga en väldigt komplett hemsidetjänst där de liksom, där du kan ha e-commerce, du kan ha en vanlig hemsida, du får med din URL, men de har även väldigt bra tjänster för typ så här SEO, alltså Search Engine Optimizations,
som är riktigt.
Ja, så att de håller på att bygga en väldigt fin, alltså de börjar gå från liksom en horisontell affärsmodell till en mer vertikal. Ja. Det är
tvärtom eller?
Nej, vertikal då täcker man ju mer inom branschen, medan horisontell då täcker man ju mer fast.
Ja, men de tänker väl mer horisontellt, de får ju bredare.
Jo, absolut. De är ju mer horisontella idag, men alltså vertikalt blir ju för en specifik bransch. Så säg att
de får mer vertikaler.
Ja, säg så här, inom e-commerce branschen så där växer de ju vertikalt, för där börjar de erbjuda liksom hela paketet.
Ja, men det går också lite i line med det som du säger här, går också lite med line det som deras management sagt liksom, att de bygger ett mer professionellt verktyg och liksom typ ett operating system kallar de det för. ett användarsystem liksom. Absolut. Ett operativsystem för liksom för hela ja sin online närvaro egentligen kan man säga. Så det, ja, det är bra. Om vi ska kolla på lite mer finansiell data då.
Mm.
Så kan man ju säga som så här i alla fall. Kan ju börja med att säga så här att om man kollar på aktiekursen så är det lite rolig resa.
Ja, det beror på att definiera roligt, Tim.
Ja, likt många andra techbolag liksom så blev det ju väldigt hyllat under corona. Som högst stod aktien över $300. Yeah. Nu står den i 69.
Vi kan säga så här, eftersom bolaget har backat under alla deras år, aldrig gjort vinst, så kan vi säga så här att PS-talet under 2020 var uppe på över 16.
Oj då.
Så att medan idag står den på PS3. Price sales, det vill säga. Om någon som är.
Ja.
Och det är egentligen lägsta price sales bolag någonsin har stått på. Jag har så svårt att värdera ett sånt här bolag, Tim, när det är så stort. De har så mycket liksom återkommande kunder, men de har ingen vinst. Jag fattar inte.
Nej, det är ju det som är ofta knäckfrågan. Liksom. De måste ju försöka liksom hitta när ska bolaget skala och gå till vinst. Liksom. När kommer den här i inflektionspunkten som man brukar prata om så snällt.
Ja.
Nej, men ofta har man ju som mjukvarubolaget väldigt, man har ju ofta höga bruttomarginaler, det är inte så dyrt att lägga på en till kund. Men sen brukar många lägga mycket pengar på marknadsföring och gasa liksom väldigt mycket för att ja, för att växa. Men man måste ju också, förr eller senare måste man tjäna pengar. Och det kanske är det de ska göra senare.
Ja, men vi ser, de har ju faktiskt, de har gasat ordentligt för att sedan 2013 så har de växt sin omsättning med en CAGR på 37%. Alltså en genomsnittlig årlig tillväxt på 37% sedan 2013. Det är helt galet, Tim.
Det är starkt. Det är riktigt starkt.
Alltså Tim, det är nästan 10 år av att växa, alltså växa verksamheten 50%, det är helt galet.
Ja, du kan ju ta 1,37 uppåt med 10. Vad fan är det? Det blir mycket.
Skitmycket. Så att, alltså, ja. Det kanske finns en anledning till varför den har liksom värdet den har.
Ja.
Och visst, och min enda fråga blir ju då liksom, hur mycket av det här PS3 och den här omsättningen kan man få om till vinst då? För att allting handlar ju egentligen i slutändan om att varför man köper och handlar aktier i, alltså en end goal blir ju ändå att det ska kunna vara aktier eller pengar ut till aktieägarna.
Ja, så är det verkligen. Om vi kollar på estimatet snabbt liksom, så säger det att de väntas komma en vinst 2023. Väntar till vinst. Alltså de har ju redan lönsamma på EBITDA-nivå. Men jag antar att de måste väl skriva av och skriva ner lite grejer så att de halkar ner och sen så kanske har de lite lån och sånt att tala av också.
Jag kom på min veckans volley. Pang bara. Bra, okay. Gott svaret, Tim.
Det får du ju inte säga nu.
Nej, jag vet. Men när det står, du har ju skrivit så fina anteckningar, men när det står TEV, alltså vad det är, Total Enterprise Value eller?
Ja.
Vad är det för skillnad mellan TEV och Enterprise Value? Ingen alls.
Det är typ samma sak.
Okay.
Det är bara jag använder Capital IQ för det är därför det står så.
Ja, fan vad gött.
Men om man kollar på lite andra multiplar liksom, kan man ju kolla, ja men framåtblickande 2024 så verkar det vara 2,12 EV sales och 12 gånger EV EBITDA. Så det är ju starkt liksom. Och typ alltså om man kollar på fritt kassaflöde så väntas de liksom ge, ska vi se nu, $200 miljoner i fritt kassaflöde 2024.
Ja, och det vet jag, det kan jag förklara varför, för att där vet jag att Wix var väldigt duktiga på att men betalar du för hela året nu så får du 10%.
Ja, fan vad smart, de är duktiga med sin cash management liksom, men tänker du på?
Ja, så att jag tror verkligen många bara, men jag ska ju ändå ha min hemsida här uppe i ett år så att Ja. Det är bara att pynta de 10% eller pynta det direkt liksom. Så att jag gillar såna affärsmodeller.
Ja. Som jag sa då så väntas bolaget ha ett fritt kassaflöde om 200 miljoner dollar 2024. Samtidigt så är dagens enterprise value 3,8 miljarder dollar. Så det blir ungefär 19 gånger 2024 års kassaflöde om man kollar så liksom. Och liksom för ett bolag som har växt så som de har gjort så är det nog ganska starkt liksom. Nu förväntar sig bolaget att tappa det tillväxt här i år liksom för att ja, lite sämre makroekonomiska tider. Men liksom om man har antar att det blir mer stabilisering och normalisering framförallt. Så jag tycker ändå finns ett case. Man kanske borde ha det på sin radar i alla fall. Vad tror du?
Ja, men absolut. Fortsätter det falla med er aktiekursen så tycker inte jag man ska vara rädd för att kanske börja plocka upp den. Jag har som sagt så svårt att se igenom när den här, vad var det du så fint kallar den?
Inflektionspunkten.
Inflektionspunkten kommer.
Exakt. Nej, men
alltså jag vill gärna se lite vinst. Alltså, förmåga att ta betalt och förmåga att den betalningen kommer ut som aktieägarvärde, den vill jag se. Så att det är ungefär det som saknas för att jag ska tycka att det här är ett perfekt case. Men då är, de gör mycket rätt, så kan vi säga.
Det kan man definitivt säga.
Det var det, Tim.
Det var det. Mm. Ja. Mm.
Just det, gänget, kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som en rekommendation.
Och gör alltid din egna analys.
Jajamän. Så jävla bra, Tim.
Väntar du på mig där eller?
Så att, det är ju lite knixligt så här nu när vi spelar in på distans. Ja. Men vi försöker ju fixa absolut bästa upplevelse och bästa ljud för er, våra kära lyssnare.
Ja, men det tror jag att vi lyckas med ganska bra. Ja. Jag kan bara lägga till en sak som är lite tråkigt med sista med VIX bara. Okay. Deras rapport kommer ju in imorgon torsdag.
Ah! Jag vet att idag har vi ju till exempel Infracom och Bicko.
Ja, så det är alltid trist när man gör ett case liksom. Eller man kollar på någonting och sen så bara, fan, man vill ju få mer info. Så vi får se lite vad som händer där och då. Jag tror inte att de guidade ganska konservativt liksom. Om det var typ, alltså det är ju typ 10% tillväxt. Men ja, skitsamma, vi får gå vidare tror jag. Vi kan inte hålla på och babbla om det här idag.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är dags för veckans volley.
Jajamän.
Pang, pang, pang.
Vad har du på ditt hjärta då?
Vi börjar snacka EBITDA. Jag såg att Bicko kom in idag. Innan vi hoppade in och började spela in podden här. Han har bara läsa rubrikerna på. De har vänt till EBITDA plus. Och utan att kolla aktiekursen så antar jag att det har gått jävligt bra.
Ja, det är ju okay. Börsen är uppe nu, ja.
Ja, för fan.
Ja, vad roligt. Så
det är det jag och Tim har börjat med att podda på morgonen. Det är en jävla mysgrej.
Det är lite gött, du öppnar börsen kan man se direkt vad som händer.
Ja.
Oj, herregud, Marcus.
Vad hände?
BIK upp 42%.
Pang, Tim, pang.
Du var så bra koll på dina teser alltså.
Ja, jag visste ju det. Och jag är glad. Jag vet mycket människor som äger BIK och ligger jävligt snett i BIK framförallt.
Jaha, okej. Lyssna här då. BIK är just nu den näst mest omsatta aktien på Stockholm Large Cap.
Har vi en liten BIK-hås tillbaka?
Jag vet inte, den har ju en ganska lång väg att vandra tillbaka.
Tim, jag har för mig att de är uppe på en värdering på 30 miljarder på sin peak.
Det kan stämma mycket väl. Ja, just, för de nu är den, typ... just nu är den 4,5. Det är helt sjukt.
De var uppe på 600 kronor aktien. Nu står de i 62. Sen har vi skett lite utspädning och sånt, tror jag. Sen dess. Det vill säga att de har gjort någon riktare eller så. Men ja, den har en jävla massa procent att ta i kapp.
Lyssna här då. Bolagets omsättning steg 74%. EBITDA-marginalen blev 0,3%. Sedan så blev, och sen vände de minus 74 miljoner i EBIT. Men deras resultat före skatt var 160 miljoner.
Mm.
Så de hade mer i nettoresultat än de hade i EBIT. Undrar vad det var för. Mm. Ja, strunt samma.
Enskilda intäkter förmodligen.
Var det här din volley eller? Nu har jag nästan tappat bort mig vad det var.
Ja, det var min volley. Det var att de hade bytt till positivt EBITDA. Och,
det är ju jättebra.
Det tyckte jag var väldigt positivt för bolaget.
Ja, alltså bolaget har gjort så mycket förvärv liksom, om bara bolagen som har förvärvats liksom kan leverera typ som de gjort tidigare, så ser det ju liksom okulärt billigt ut liksom, om man bara kollar på det snabbt.
Jag har ju faktiskt min svåger som jobbar på BIK, så att det har varit jävligt kul och kanske få med honom eller någon annan från BIK och liksom så snacka lite case. Ja,
Gusten.
Det hade varit kul också. Det hade skapat bra
tidigare
content.
Tidigare CFO där.
Ja.
Ja, det har varit helt roligt. Nej, men okej. Men om vi ska gå vidare så har jag också lite veckans volley. Och min veckans volley är faktiskt en liten ett analystips.
Oj.
Som jag tycker är väldigt bra. Som jag också använde mig av igår liksom. När jag satt mitt case där.
Okay.
Det är ju, alltså, om man kan göra en DCF, och DCF är svårt att göra kanske till en början, men man behöver inte göra så svårt för sig. Man kan bara göra en DCF liksom med lite nettoomsättningstillväxt och liksom EBITDA-marginal och kanske liksom använda sig av liksom lite historiska så här historiska tal för typ så här capex-investeringar och avskrivningar och sånt liksom. Så om man bara gör en enkel DCF liksom, så kan man göra en så kallad reverse DCF som jag tycker är väldigt smart liksom. Att man kan ju pilla liksom med DCFen för att hitta vad som marknaden förväntar sig idag. Alltså om du pillar med DCFen och så får du samma marknadsvärde, du får samma kursvärde som den står idag i marknaden, så blir det som så liksom att antaget de här antagandena, så kommer vi få dagens aktiekurs. Så om du vill ta uppsida liksom, så måste du hela tiden tänka på att du vill ju ligga högre än detta. Du måste ju ha en annan vy än det du kommer få fram i din reverse DCF liksom. Och det är alltid väldigt bra liksom att när du har ens egen aktie liksom, om man inte bara gör liksom ett köp och stoppa i byrålådan ett sån grej, så är det ju bra liksom att ha koll på vad förväntningarna står i liksom, och hur skiljer sig din vy från aktiemarknadens vy?
Mm. Och är din vy trolig? Det är ju den man måste ha med sig. Men,
det är nog många som har helt vitt skilda vyer som inte kanske alls kommer gå i uppfyllelse.
Ja, håller med. Men jag tycker det var en jättebra volley, Tim.
Ja.
Men gänget, det var det för dagens avsnitt. Och,
ja, det tycker jag var jätteroligt.
Ja, detta var det 112 avsnittet och vi tackar så hemskt mycket för att ni vill lyssna på oss, spendera all tid. Vi har fått en jävla massa trevlig feedback det senaste. Så att
det var bra. Jag hoppas att vi besvarade frågorna. Det var ju en fråga som typ handlade om vad det är för populärt med klädmärken och sånt i typ Israel. Ja. Och det har jag lite svårt att svara på ännu. Men generellt sett så kan jag säga att det är ganska liksom, ja, västerländskt liksom.
Gucci,
Prada, det är liksom Nike och Hoka och Birkenstocks liksom och sånt. Jag har inte sett så mycket Björn Borg ännu, men...
Björn Borg? Oh, ja, men det är jättebra. Det är framtida spaningar att komma, ja, med till.
Fun fact är ju att ha kavaj ute på klubben är ju big no-no här.
Varför då?
För att kavaj är tydligen, alltså det är väldigt formellt här liksom. Kavaj är någonting som man har på sig till shabbat liksom, när man ska på typ gudstjänst eller när det är helg liksom, eller när det är liksom shabbat helg. Så okay, att liksom väldigt formellt, så att ha det på klubben är liksom, det är inte vanligt alls.
Vad händer med snubbarna som jobbar på finansjobb och ska glida rakt till klubben efter jobbet då?
Ja, ja, det är frågan.
Kanske inte har några finansjobb.
Ja, kanske hänger av sig kavajen.
Ja, det är spännande.
Jag vet inte. Fun fact. Och till sista tips, om ni är i Tel Aviv och ska ut på nattklubb, är inte på shorts. Shorts är som att ta på som mjukisbyxor i Sverige. Det är liksom, det är för när man är ledig och tar det lugnt och slappar. Det är slappkläder liksom, shorts.
Okej.
Okay. Mm.
Du blev så jävla nekad, hör jag här på nattklubb.
Nej.
Du hade på dig skjorta och kavaj. Eller jag vill säga shorts och kavaj.
Ja, nej. Men jag jobbar ju mycket shorts liksom. Men i och för sig hade jag inte haft på mig shorts som jag skulle ut på utgång i Sverige heller. Strunt samma.
Tim, nu har vi hållit på att säga hej då till vår käll. Ja, precis. Ja. Jag äger lite Bicko. Tim, äger du Vix eller något sånt?
Nej, vi har inte pratat om någonting som jag äger.
Nej, precis. Jag äger inte New Wave eller...
Jo, Autostore nämnde jag snabbt i och för sig. Men det
är... Autostore, ja, precis. Ja. Ej, strålande team.
Okej, okay. Och om man har feedback, vad gör man då?
Hör jättegärna av er.
Ja.
Och det kan ni göra på vår Gmail, nantingomaktier@gmail.com. Eller så kan ni höra av er till vår Twitter eller Instagram, nantingomaktier. Det är Tim som rattar Twittern, det är jag som rattar Instagramen.
Ja.
Men vi är väl egentligen kanske bäst på att kontakta via e-mailen kanske. Nej, jag vet fan. Vi är nog bäst överallt.
Nej.
Vi är bara bra.
Ja.
Men det är det. Och gänget, kom ihåg också att rate oss på om ni pallar på iTunes. Ja, det vore jävligt schysst. Några fler ratings har varit bra.
Så du kan ha det på CV:t.
Ungefär så, exakt.
Nu får vi säga hej då. Nu har vi hållit på här.
Gänget, ha det gott.
Ha det gött. Hej då.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.